välkomna till Kungligt
med Jenny Alexandersson
och Sara Eriksson. Den här veckan är vi återigen tillbaka.
Det är härligt, det är underbart. Det är också ganska hemskt för att det händer konstant katastrofer i det brittiska kungahuset. Och det ska vi prata om.
De brukar aldrig ta slut. Men å andra sidan, då har vi också någonting att prata om. Så det är ju väldigt, väldigt bra.
Eller hur?
Yes. Vi tänker att vi fortsätter lite som förra veckan. Då tog vi ju vid den här tre snabba kungliga nyheter. Och tänker, det fortsätter vi med även den här veckan.
Vi kör.
Yes. Min första då, det är ju att det är en skilsmässa som skakar det brittiska kungahuset. Efter 12 år som gifta går nu prinsessan Annes son Peter Phillips och hans hustru Autumn Kelly skilda vägar. Säger jag hennes namn rätt?
Ja, det gör du.
Det gör jag. Mm. Paret har då två barn, döttrarna Savannah och Isla, och det här kom ju lite som en bomb då efter allting som hänt.
Ja, och det vi inte har vetat om är att de faktiskt separerade förra året. Så då informerade de drottningen och sina familjer flyttade isär och nu ansöker de om skilsmässa. Mm. Och jag tycker det var oväntat, jag har inte hört ett dugg kring det här.
Nej, och vi såg dem ju senast vid till exempel drottningens trädgårdsfest på Buckingham Palace. Vi såg dem vid Georgines bröllop. Såg väldigt lyckliga ut tillsammans, men bakom fasaden där så gömde sig någonting annat.
Ja, och man kan ju undra hur mycket ska drottning Elisabeth orka med av personliga familjeproblem?
Exakt. Det ena bomben efter den andra.
Mm.
Hon fyller 94 år om 2 månader.
Mm.
Det verkar aldrig ta slut.
Stålkvinna.
Ja, hon är verkligen en stålkvinna.
Ja. I Norge så har det hänt något väldigt speciellt. För norska kungen, han har gett order om att hemliga spiondokument inte längre ska vara hemliga. Och det här händer ju typ aldrig. Jag tror inte jag hört talas om det i modern tid. Men de här dokumenten ska användas i en rättegång, och det handlar om att norska underrättelsetjänsten anklagas för att rekrytera spioner i Ryssland och Nordnorge. Och då är det ett norskt cementföretag som stämmer norska staten. Därför att de hävdar att de har förlorat över 135 miljoner i inkomster då, på grund av oönskade försök till att värva spioner. Och jag menar, hela den här storyn är så galen. Och jag måste undersöka ifall norska medier har skrivit mer kring det här, för det låter som en spionfilm.
Ja, men verkligen. Och vad blir då kung Haralds roll i det här hela? Varför är det han som måste ta det här beslutet? Vet vi det?
Nej, men det är väl så att han och regeringen måste väl på något sätt sätta någon stämpel på ett dokument att nu är de här spiondokumenten offentliga. De ska användas, eller offentliga vet jag inte, men de ska användas i rättegången.
Det låter verkligen som en filmatisering.
Eller hur? Alltså. Jag vill vara med på den här rättegången,
ja,
känner jag.
Och det här händer alltså här och nu i Norge?
Ja, det gör det.
Tredje grejen då, som vi tänkte med, det är ju prinsessan Ann. Vi är tillbaka, man kan inte vara långt ifrån det brittiska kungahuset, man landar alltid tillbaka i det. Prinsessan Ann då, hon skulle bli den första kvinnliga generalkaptenen, säger man väl, i den engelska flottan. Och det här är ju en stor kunglig historisk händelse.
Den första kvinnan alltså, någonsin?
Ja, någonsin.
Det är så häftigt.
Det är väldigt, väldigt häftigt, och på tiden. Och det är faktiskt så att hon tar över prins Harrys uppdrag.
Just det, det är nu vi börjar se konsekvenserna av att Harry och Meghan har klivit ur kungahuset.
Precis.
För andra måste ta deras uppgifter.
Platser ekar tomma, och det är någon annan som måste ta de platserna. Och nu blev det då prinsessan Annes tur att få göra det. Och jag tycker det är ju verkligen på tiden att vi ser en kvinna på den här positionen.
Absolut.
Och det ska då hållas någon form av ceremoni i mars någon gång. Där då prins Harry ska överlämna den här titeln till Anne. Så att det blir ju väldigt spännande att
Fint.
Få ta del av.
Bra.
Och alltså det, som sagt, det stormar mycket i det brittiska kungahuset, och vi kommer komma tillbaka till det senare i podden. Men det stormar även någon annanstans, eller hur, Jenny?
Oj. Ja,
konstpaus.
Konstpaus. Det här är ju också någonting jag aldrig någonsin varit med om tidigare. Vi pratar om kaoset i hovet i Luxemburg. Förlåt min förkylda hals.
Alla har en liten släng av det.
Ja, det har varit problem under flera år i hovet i Luxemburg. Det har väl inte varit så uppmärksammat internationellt, men nu har det banne mig blivit det. Det är så här att det påstås då att storhertiginnan, som är gift med storhertig Henri, storhertiginnan heter Maria Theresa, det påstås att hon styr hovet med järnhand och att personalen, de är tvingade att uppfylla alla hennes önskningar, hålla henne på gott humör och vara tillgängliga dygnet runt.
Alltså det här låter ju mer som ett hovliv på 1700-talet.
Ja, men visst gör det. Det är ingen, det här, så här får det inte gå till i en modern monarki, så är det ju. Men premiärminister Xavier Bettel, han har tillsatt en kommission och det gjorde han i juni förra året. Och då var fokus främst då på de här stora personalproblemen, men även fokus på storhertiginnans roll inom kungahuset. Och rapporten, den blev offentlig ganska nyligen. Och den visar då att arbetsmiljön vid hovet, den är präglad av skräck. Alltså de anställda är ofta sjuka, de letar efter nya jobb, de känner ångest, de jobbar under jättehård press. Och dessutom då, och det här är ju också väldigt allvarligt, så kunde då kommissionen inte se ifall storhertiginnans privata engagemang och event betalades med skattepengar eller inte.
Och det är ju... här kan jag ju tänka mig att folket måste bli så upprörda just när det här inte är tydligt nog vad som betalas med skattemedel inte. Man får heller inte glömma bort att storhertigen där, han är ju vad blir det? Han har en uppskattad förmögenhet på 3,55 miljarder euro och är efter fursten Hans Adam den andra av Liechtenstein världens rikaste monark.
Så jag menar, de har ju råd att betala privata tillställningar själva.
Och om det då lyder oklarheter kring om det används skattemedel i privata sammanhang eller inte, det är klart att folk blir upprörda.
Mm. Nej, men det är galet. Och sen är det så här att rapporten visar att 51 anställda lämnade sina anställningar antingen genom att ha fått sparken eller frivilligt.
51 stycken?
Ja, och då ska man också veta att hovet har runt 110 anställda totalt. Och det här var under mellan 2014 och 2019. Och det här har ju de som skrivit rapporten också så här poängterat, att det här är en enorm personalomsättning och det finns jättestora problem kring det här.
Och grunderna ska då vara att man vantrivs väldigt mycket att jobba i den här miljön.
Det ja, att det är ett skräckvälde. Att det är liksom ingen sund arbetsmiljö. Folk mår fruktansvärt dåligt. Och premiärministern då, Xavier Bettel, han höll en presskonferens och pratade om den här rapporten och kommissionen. Och han slog ju fast då att det kommer ske stora grundläggande förändringar av hovet. Och att man också ifrågasätter storhertiginnan Maria Theresas roll vid hovet då i framtiden.
Ska man tolka det som att hon kommer kanske att bli av med vissa uppdrag eller att hon kommer att ta ett steg tillbaka? Eller hur tolkar du det?
Alltså jag tror inte att hon kommer bli av med uppdrag så. Men däremot så kommer hon kanske inte ha det inflytandet över personalen. Anställningar eller icke-anställningar. Tvärtom, jag tror att man verkligen skjuter bort henne från det ansvaret.
Men jag tänker att fortfarande kommer ju problemet kvarstå om det, så att hon kommer ju ha anställda hos sig, även om inte hon ansvarar för dem.
Ja.
Och om det då handlar om att hon är otrevlig mot dem eller kränker dem i sitt arbete.
Men det kommer vara ett kontrollorgan på det här i framtiden. Det kommer vara en länk då mellan regeringen och hovet, och i den gruppen så sitter det människor som kommer ha full insyn i personalpolitiken och vad som händer och sker vid hovet. Så det är ju en ganska stor förändring för storhertigparet, kan man säga, speciellt för Maria Therese. Hon kommer ju ha ögon på sig hela tiden.
Tänker jag.
Verkligen, det är det ju. Och dessutom så måste hovet publicera en årsredovisning för första gången någonsin nästa år.
Monarkin i tiden är det ju kanske inte på tal om.
Nej, nej, men verkligen inte. Men nu kommer det värsta, Sara, och det här är... Ja, vi ska en jämförelse sen med svenska kungahuset, men det har ju också då blivit en polisanmälan kring misshandel vid hovet.
Att en anställd har blivit misshandlad?
Ja, eller fler. För att den här förundersökningen som då har inletts, det gör gällande att det är flera fall. Och polisen fick då information om det här via ett radioprogram som heter Presseklubb, som RTL sänder. Och det handlar om att anställda har blivit slagna på arbetstid. Och de här uppgifterna slog ju ner som en bomb. Och man har inte då namngivit någon gärningsperson. Så det är inte säkert att det här handlar om Maria Theresa. Men jag menar, mycket pekar väl åt det hållet. Eller mellanchefer, who knows. Men jag menar, det här är ett hov i kris. Och folk mår fruktansvärt dåligt. Och jag menar, misshandel.
Oavsett vem som har gjort det, det är liksom, tänk om vi skulle se det i Sverige. En polisanmälan mot svenska kungahuset.
Ja, och att drottning Silvia skulle styra hovet med järnhand och få folk att må fruktansvärt dåligt. Alltså det går inte ens att föreställa sig. Så att det här är en bomb.
Och det som blev ännu mer bomb, det är ju då när vi fick ett uttalande, ett öppet brev kan man väl säga, som var ännu mer märkligt.
Ja, det var ju storhertig Henri som skickade ut ett öppet brev.
I Instagram också?
Ja, och...
Vad är det i sig?
Jag förstår att han vill försvara sin fru. Han skriver bland annat så här: varför attackera en kvinna? En kvinna som stöttar andra kvinnor. En kvinna som inte ens har en chans att försvara sig själv. Och då säger jag stopp och belägg. Jag hedrar verkligen hans känsla för att vilja försvara sin fru. Men jag tror att man också måste, hur mycket man älskar någon, ha öppna ögon kring vad som händer och sker. Det kan inte undgå honom att folk mår fruktansvärt dåligt.
Nej, och här blir det också fel när man inte visar någon form av empati gentemot det man har hört, ryktas om eller det som faktiskt har skett. Han nämner ju ingenting om att det har framkommit eller jag har hört, och inga ursäkter, ingenting. Nej. Utan det är bara rent försvarstal gentemot sin hustru. Och han trycker även på att sedan start så har jag och min hustru velat modernisera hovet. Det finns liksom noll empati för de som har fallit offer och mår dåligt idag, utan det är bara ett brandtal för en kvinna som då sägs vara väldigt elak.
Ja, och han skriver också: sluta attackera min hustru. Men det är så här, om någon begår brott eller om någon beter sig fruktansvärt illa, man får faktiskt vara beredd på massiv kritik, oavsett om man är storhärtig eller inte.
Självklart.
Men nu väntar vi på vad som händer med förundersökningen, och definitivt är det ju då bestämt att hovet ska genomgå stora förändringar i grunden.
Ja, men det här måste ju påverka monarkin i Luxemburg i stort. Alltså deras anseende och hur folk ser på den. När de här ryktena sprids, man har talat om någon polisanmälan. Man tycker kanske redan då att det är ett omodernt hov, som du säger. Man har inte behövt redovisa någonting egentligen, utan allt har skett bakom stängda dörrar. Och nu börjar man kanske få vissa liksom indikationer på hur det faktiskt står till där bakom murarna. Och det är klart att det här har vi sett rent historiskt sett, att när det börjar kika, ja, men då, det kan liksom sätta snurr på hela frågan om man ska ha kvar ett kungahus och så vidare. Det är klart att det här är ju inte bra för dem. Nej. Som monarki.
Nej, nej, men alla såna negativa saker gör ju, det påverkar folks förtroende för kungahuset och för dess medlemmar och kanske för monarkin i stort. Man vill inte ha en despot som sitter på slottet och styr med järnhand. Det förstår ju vem som helst.
Vi har ju sett tidigare historiskt vad som händer just när man inte visar empati med folket eller folk som har farit illa. Vi minns ju alla kritiken till exempel drottning Elisabeth fick efter Dianas död. Mm. Och hon var helt tyst istället för att gå ut och prata med folket och säga att hon förstår, att hon själv är ledsen och så vidare. Att man inte har lärt sig någonting mer av historien, att inte han då själv förstår att han kanske borde ha uttryckt sig på ett annat sätt.
Och likadant prins Andrew, som vägrade säga någonting om Epsteins offer när han gjorde intervjun med BBC. Han vägrade visa någon slags empati överhuvudtaget, utan pratade bara om jag.
Mm. Och det är precis det som sker.
Och han blev av med sina kungliga uppdrag, så jag menar, se och lär, Luxemburg.
Vi får se vad som händer, men det här är någonting som är otroligt spännande att följa, för det här har vi ju inte sett tidigare, och det ska bli kul att se vad det får för konsekvenser.
Jag undrar också vilken inblandning som storhertig Henri har i det här, för att det är inte så att han kan inte varit helt ovetandes, men problemet där är ju att han har ju åtalsimmunitet.
Ja, men det här är ju så spännande. Vi får faktiskt ofta frågor om det. Så här, vad innebär egentligen en kunglighet har åtalsimmunitet?
Ja, men det betyder ju att kungen som statschef, han har åtalsimmunitet, och han kan inte då ställas till svars för brott eller misstänkas för något brott. Det betyder att polisen kan inte ens ta ett utandningsprov på honom om de tar honom rattfull till exempel. Men det finns några undantag. Han kan ställas till svars för folkmord och brott mot mänskligheten. Och jag har också för mig att han kan vara liksom inblandad i civilmål, så att säga. Mm. Men drottningen, Victoria, Madeleine, Carl Philip, de har inte åtalsimmunitet.
Men om vi då tittar på fallet i till exempel Luxemburg nu, då är det alltså så att Madeleine Teresa här nu, hon kan ju då bli ställd inför rätta om det skulle framkomma att hon har gjort någonting.
Ja, i och med att hon inte är statschef, det är hennes man som är det. Ja. Och då undrar jag ju, hur mycket har han känt till kring det här? Hur inblandade han? Det kan ju inte undgå honom att folk mår fruktansvärt dåligt. Han kan ju bara se på siffrorna, om inte annat på redovisningar, att halva personalstyrkan har lämnat sedan 2014. Det måste ju vara någon larmklocka.
Det måste ju ringa någon klocka, liksom. Ja. Det står inte rätt till. Och jag menar, som vi pratade om tidigare, att det är klart att ett sånt här rykte, om det nu går de här, cirkulerar de här rykten om det här händer, det ger ju ringa på vattnet i liksom dåliga rykten mot hela kungahuset och hela hovet, och det är ju inte bra.
Nej, men varför skulle folk i Luxemburg vilja ha ett storfurstehus ifall, eller storhertighus ifall de inte ens sköter sina inre angelägenheter eller tar hand om personalen?
Vi vet ju till exempel att prinsessa Margaret, hon var ju väldigt så elitistisk och styrde de anställda med järnhand. Hon hade ju ett förakt mot så att säga vanliga människor. Och där sa ju faktiskt hustrun till den brittiska ambassadören i Frankrike att hon var not so very kind. Och jag menar, det här vill man ju inte riktigt höra.
Nej, hon på något sätt kanske klarar sig undan det där i och med att hon inte var drottning och inte var statschef över Storbritannien. Men jag menar, skulle vi höra liknande rykten om att till exempel prinsessa Madeleine inte tar hand om sin personal, då skulle hon hamna i en väldigt storm av kritik såklart. Exakt. Och det påverkar ju förtroendet för kungafamiljen.
Ja, men det som är roligt just det här med, eller roligt, men åtalsimmunitet, det är det. Jag har fått väldigt många frågor, till exempel så här, vad händer om kungen kör för fort? Och vad, alltså sådana här,
ja,
frågor.
Och det som händer då är ingenting. Han kan faktiskt sätta sig i sin bil och köra för fort. Han skulle kunna köra rattfull och polisen får inte ta något utandningsprov på honom. Så det är
väldigt,
det.
Det är väldigt speciellt.
Ja. Och därför är väl också de moraliska förväntningarna och kravet på kungen och kungafamiljen mycket högre än vad det gäller andra människor. Men till exempel prinsessa Madeleine, hon blev ju fast i Kungsträdgården, tror jag, när hon körde i bussfil. Och det var strax innan
hennes
bröllop.
Just det,
det var
bröllop. Så det var, bussfilen.
Ja, och hon blev stoppad av en polis som sa att ajabaja, här får du faktiskt inte köra. Och ville skriva ut en bot till henne. Och då, om jag minns hela saken rätt, så blev det lite så här förvirring kring åtalsimmunitet. Det stod ju inte riktigt klart om det var så att även prinsessa Madeleine omfattades av det just i den situationen. Det är inte så lätt för den här polisen heller att ha koll på. Men hon slapp bot, så vitt jag kommer ihåg det i alla fall. Men hon skulle lika gärna kunna ha fått det i och med att hon inte omfattas av det här.
Sjukt egentligen.
Ja, det är lite. Det är lite speciellt.
Det är lite speciellt. Man undrar ju också så här, nu när man är inne på det här med Luxemburg och allting, hur det egentligen är att arbeta vid ett hov 2020.
Ja, men jag tror, om man kollar på det svenska hovet till exempel, så tror jag att det är som att jobba på vilket annat företag som helst, men att det här företaget är omgivet av 100-åriga traditioner. Väldigt mycket sitter nog i väggarna att det ska vara på ett visst sätt och att man är på ett visst sätt. Men att vårt kungahus är så pass modernt att man omfattas av samma lagar som resten av Sveriges företag och institutioner.
Och lite många andra företag så ska det ske på korrekt sätt och så vidare. Det är mycket övertid kan jag tänka,
ja,
och så vidare. Men
och jag menar, vårt kungahus har ju, de släpper ju årsredovisningar varje år som man kan hitta på nätet om man är intresserad. Och kungens talspråk är för Sverige i tiden, och det kan jag väl hålla med om. Att han har väl försökt hitta någon balans där mellan att behålla alla traditioner, men han har också tagit bort en del, och att vara moderna. Han tog till exempel bort det här med hovnigningar när han blev kung på 70-talet. Och det var väl tur
det. Att vi åker ner till Danmark, för där har man inte gjort det.
Nej, där är de lite mer strikta med
exakt
sånt.
Ja. Men det här ämnena, Luxemburgs kungahus nu, där det liksom är lite stormigt. Det går ju lite hand i hand med en annan kunglighet som inte riktigt har hållit sig innanför lagens ramar på senstiden. Och det har varit
prins Andrew av Storbritannien.
Var ska man börja? Det är alltså prins Andrew och drottning Elizabeths tredje barn. Hon har fyra barn. Som har satt sig själv lite i en knipa och faktiskt blivit utslängd ur kungahuset.
Ja, men verkligen. Och allt det här handlar ju om hans vänskap med Jeffrey Epstein.
Och det var redan i slutet på 90-talet som de lärde känna
varandra. Ja, och Epstein var ju, han var en miljardär, affärsman, framgångsrik. Och bakom den tjusiga kulissen fanns ju väldigt mycket mörker och skräck. Därför att han satt i system att utnyttja kvinnor och väldigt unga kvinnor.
Så fruktansvärt.
Barn. Det här är ju någonting som en kunglighet nog verkligen inte ska förknippas med. Jag tycker inte någon ska förknippas med en sån människa, såklart. 2008 så dömdes han faktiskt för sex med minderåriga. Eller vi säger pedofili, för det är precis det är. Mm. Och han fick 18 månader i fängelse.
Och det sjukaste är då att 2010 så släpps han ut ur fängelset. Och då syns prins Andrew ihop med honom flera gånger. Vad gör han där? Vad gjorde han där? De ska inte vara vänner, han ska inte förblanda sig med sådana
Andrew
människor.
Andrew har förklarat det med att ja, men, jag skulle åka till New York för att avsluta vänskapen med Epstein. Jo, fast han stannade ganska många dagar och bodde hemma hos
Han var
Epstein.
Där i 4 dagar, va? Hur lång tid kan det ta att säga upp en bekantskap med någon?
Nej, det kan man faktiskt göra på telefon. Så det är ju inga konstigheter med det.
Nej.
Men 2011 så har ju de här ryktena nått Andrew, smutsat ner hans rykte så pass att han blir av med sitt jobb som UK Trade Envoy. Alltså han är väl något speciellt handelsbud eller vad kallar man det. Men han hade en sån uppgift i alla fall att främja brittisk handel. Det får han inte göra efter det. Sen slår bomben ner. För 2019, förra året, då tar Jeffrey Epstein sitt liv i fängelse. Har han hamnat där igen på grund av nya uppgifter som har tillkommit? Och i de här polisanmälningarna och i de här dokumenten så nämns ju också då prins Andrew.
Kvinnor börjar träda fram och vittna gentemot Epstein och berätta vad de har varit med om. Och där är det framförallt en kvinna som också går ut och vittnar.
Virginia Roberts.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Precis. Och då berättar vad prins Andrew ska ha tvingat henne till.
Och hon tvingade sig sex med honom, minst 3 gånger. Och hon var 17, har jag för mig. Så hon var ju också minderårig. Och det här är ju, det här är en bomb. Men det ska komma att bli mycket, mycket värre. Därför att prins Andrew bestämmer sig för att ställa upp på en intervju med BBC.
Ja, och det ska sägas att innan den här intervjun gjordes så valde ju faktiskt Andrews presstalsperson, eller vad ska man säga, kommunikatör, att säga upp sig. För att de förstod ju vad den här intervjun skulle landa i. Så de sa att vi vill inte stå bakom det här, utan gör du det här så är det helt på ditt ansvar. Vi avråder dig skarpt från att göra det här.
Han förutsåg katastrofen.
Det kan man säga. Att han lugnt gjorde. Och det sägs också att drottning Elizabeth inte heller blev informerad om att den här intervjun skulle göras. Och
det kan jag tänka mig
att hon också hade sagt stopp.
Ja. Därför att prins Andrew sätter sig framför kameran. Han ljuger och stakar sig.
Vi kan ju lyssna lite faktiskt på.
Vi gör det.
Hur det lät.
One of Epstein's accusers, Virginia Roberts, has made allegations against you. She says she met you in 2001. She says she dined with you, danced with you. At Tramp nightclub in London. She went on to have sex with you in a house in Belgravia belonging to Ghislaine Maxwell, your friend. Your response?
I have no recollection of ever meeting this lady. None whatsoever.
You don't remember meeting her?
No.
Do you remember dancing at Tramp?
No. That couldn't have happened because the date that is being suggested, I was at home with the children.
You know that you were at home with the children. Mm. Was it a memorable night?
On that particular day that we now understand is the date, which is the 10th of March, I was at home. I was with the children. I'd taken Beatrice to a Pizza Express in Woking for a party at, sort of 4 or 5 in the afternoon. And then because the Duchess was away, we have a simple rule in the family that when one's away, the other one's there. I was on terminal leave at the time from the Royal Navy, so therefore I was at home.
Why would you remember that so specifically? Why would you remember a Pizza Express birthday and being at home?
Because going to Pizza Express in Woking is an unusual thing for me to do. A very unusual thing for me to do. I've only been to Woking a couple of times, and I remember it weirdly distinctly. As soon as somebody reminded me of it, I went, oh yes, I remember that.
Och han påstår då att han inte har träffat Virginia Roberts eftersom han samma dag var på Pizza Express med sina 2 döttrar. Och han hävdar att bilden på honom och Roberts, det är en bild när de står och håller om varandra, den är fake.
She provided a photo of the two of you together.
Yes.
Your arm was around her waist.
Yes.
You've seen the photo.
I've seen the photograph.
How do you explain that?
I can't. Because I don't, I have no, I, again, I have absolutely no memory of that photograph ever being taken.
Do you recognise yourself in the photo?
Oh, yeah, it's pretty difficult not to recognise yourself.
Your friend suggested that the photo is fake.
I think it's, from the investigations that we've done, you can't prove whether or not that photograph is faked or not, because it is a photograph of a photograph of a photograph. So it's very difficult to be able to prove it, but I don't remember that photograph ever being taken.
But it's possible that it was you with your arm around.
That's me, but whether that's my hand or whether that's the position, I have simply no recollection of a photograph ever being taken.
Alltså man kan titta på den här bilden 1000 gånger, ja. Den är så äkta.
Ja.
Det finns liksom ingenting i den bilden som kan vara fake.
Ett annat argument är att det kan inte vara han, eller det måste vara fake, därför att när han går på nattklubb har han alltid slips och kavaj. Men då finns det ju andra bilder där han faktiskt går utan slips och kavaj på nattklubb.
Skarpaste argumentet jag ändå tycker att han försöker få till, det är ju för att hon skulle ha beskrivit hur han svettades väldigt mycket under det här tillfället.
She described dancing with you,
no.
And you profusely sweating, and that she went on to have bath, possibly.
There's a slight problem with the sweating, because I have a peculiar medical condition, which is that I don't sweat. Or I didn't sweat at the time, and that was, oh, actually, yes, I didn't sweat at the time because I had suffered what I would describe as an overdose of adrenaline in the Falklands War when I was shot at, and I simply, it was almost impossible for me to sweat, and it's only because I have done a number of things in the recent past that I'm starting to be able to do that again. So I'm afraid to say that there's a medical condition that says that I didn't do it, so therefore.
Och då nämner Andrew i den här intervjun att det är en sak just här med svettningen, för att ju av medicinsk åkomma kallar det, va?
Ja.
Så kan inte jag svettas. Och sen i efterhand är det ju faktiskt läkare som har gått ut och sagt att om du inte kan svettas så skulle du dö.
Mm. Så det är lögner.
Det är lögn efter lögn efter lögn.
Och det är konstigheter. Och det här är ju då en PR-katastrof av enorma mått. Och det som händer är ju då att organisationer som Andrew är beskyddare av, de backar med en gång. De vill inte ha någonting med honom att göra.
Men han visar ju också noll empati för de här kvinnorna som har gått ut och vittnat mot hans vän.
Jag tror inte ens han nämner några, förutom den här Virginia Roberts som
han
har förnekat att träffas.
Och det är ju ändras för att hon har anklagat honom.
Ja.
Han pratar ingenting om vad Epstein, som då faktiskt har varit hans kompis, har gjort mot de här kvinnorna. Han visar ingen empati, ingen så här ens, man kan inte se honom i ögonen att han tycker synd om några andra människor. Han pratar bara om sig själv, försvarar sig själv med de dummaste argumenten vi någonsin har hört. Och det tycker jag är helt sjukt i den här situationen.
Vem är det som får honom att sätta sig där, Sara? Alltså det här är ju...
Nej, men det, jag tror ju verkligen...
Varje sund människa borde ju inse att det här är fel sätt att ta sig an det här problemet.
Jag tror ju att det har att göra med, som jag nämnde tidigare i podcasten, man har sett lite inom den brittiska historien hur det har sett ut tidigare, att man har löst många problem genom att prata till folket. Som jag nämnde var drottning Elizabeth, hon pratade ut till folket om Dianas död, och det var då hon fick... blev återigen populär, för att det svajade ganska rejält. Hon blev väldigt ifrågasatt innan. Och någonstans kanske Andrew själv hade här i bakhuvudet att, ja, om jag bara går ut och talar, om jag bara sätter mig i den här stolen och ger en öppen bild av vad som hänt, då kommer folk att sympatisera med mig istället. Jag kan mycket väl tänka mig att det var så. Men det landade ju så fel.
Man ska nog vara mer förberedd. Jag är i och för sig glad att han gjorde det. Och folkets och allas vägnar, och kanske med kvinnornas vägnar också, för det blev så tydligt att han var fruktansvärt obekväm.
Men
och han
med, ja, för det ska sägas, nu har man inte det på ljudklippet, men när man ser honom, han flackar med brickan, han är otroligt stressad. Man ser det på hela hans kroppsspråk, det går liksom inte att missa. Men om man nu ska ge en så dålig intervju så att det blir så uppenbart att han ljuger, kan man inte då be om ursäkt och erkänna då? Hade inte det varit rättvist mot de här kvinnorna?
Fast det hade han Det hade han inte kunnat göra därför att han hoppades att intervjun skulle ge honom en frisedel till att slippa all skit.
Det gick jättebra.
Nej men precis, det gick ju fantastiskt bra, något. Men han hade inte kunnat erkänna, inte på det viset. Och hade han erkänt, då hade han ju faktiskt kunnat bli åtalad. Han hade i så fall haft sex med en minderårig kvinna. Och då hade han ändå blivit av med alla kungliga titlar. För det var det som hände. Drottningen såg till att han blev av med sina kungliga uppdrag.
Slutet av november, då fick
hon nog. Titlar tar jag tillbaka, för de har han kvar. Men de kungliga uppdragen blir han av med. Och faktiskt får leva ett liv bortanför strålkastarljuset. Och det är ett straff för honom, för han har alltid älskat det.
Han är ju faktiskt den som har kämpat mest för att vilja liksom ta sig an fler uppdrag, synas mer, representera kungahuset i större utsträckning. Men här gör den här katastrofala intervjun i slutet av november för drottning Elisabeth Nog. Han blir så kickad utav mamma, ut i kylan. Det räcker nu. Han får längre inte representera kungahuset. Och hans organisationer som har förknippats med honom, de väljer ju faktiskt också att klippa samarbeten.
Sen pågår det en utredning i USA kring Epstein. Och FBI har ju, påstår de själva, försökt nå ut till prins Andrew. De har haft kontakt med hans personal. Och de menar, alltså han som sköter den här utredningen menar att vi aldrig får något svar från prinsen. Nu går prins Andrew till attack och säger att han minsann aldrig någonsin har fått någon sån förfrågan. Och han har gjort massa uttalanden om att det är klart att han ställer upp och ska hjälpa dem. Men än så länge har vi inte sett någonting av det.
Så han är alltså, FBI söker honom och han ger ingen respons?
Nej, det tyckte det han var bra.
Det absolut förbättra hans läge. Och en annan konsekvens som vi nu ska prata, Andrew, som jag sa, han vill ju gärna stå i rampljuset. Han är ju inte den inom brittiska kungafamiljen som gärna backar ifrån det, som vi till exempel ser nu prins Harry gjort. Han fyller ju faktiskt 60 år nu i 19 februari. Så att det är ju snart. Och då skulle han ha firats med en stor 60-årsfest.
En officiell
sådan, där han skulle hyllas för sitt arbete och så vidare. Men det blir inget med det.
Denna drottningen ställt in.
Yes.
Och han får inte heller någon ny titel, för det är ju så att drottning Elisabeth delar gärna ut nya hertigdömen eller titlar vid varje jämna födelsedagar. Och då gäller det hennes barn. För när Andrew fyllde 50 2010, då fick han positionen Rear Admiral. Och vid 55 blev han Vice Admiral. Det låter ju väldigt tjusigt det här.
Väldigt flotta titlar.
Ja, och utåt sett då till medierna så säger man att nej, men det är Andrew som har tackat nej till den här titeln.
Skulle inte tro det.
Nej, det tror inte jag heller. Men, så här är det i alla fall. Det här är liksom drottningens sätt att slå honom på fingrarna.
Men det har ju varit en kritik gentemot det här, just för att nu när Meghan och Harry väljer att ta avstånd från sina kungliga uppdrag, så får de fortfarande behålla sina titlar även om de inte får bruka dem. Och Andrew, som har uttalat sig så här, och ja, jag tror att drottningen förstår precis det vi förstår, tillåter ändå honom att ta kvar sin titel.
Ja, men det är väl också för att det är väldigt drastiskt och ta bort någons titlar.
Man kan förstå att folk ändå blir upprörda.
Ja, verkligen. Men som sagt, det är ju ingen av dem som har blivit av med dem. Inte Harry och Meghan heller. Där är väl tanken att man håller en liten dörr öppen för att Harry och Meghan ska kunna komma tillbaka. Jag har ju svårt att se att man kanske låter prins Andrew komma tillbaka. Han är fyller ändå 60 nu. Jag menar, vad en man som hänger med en pedofildömd god vän. Nej, och som har de här anklagelserna mot sig. Jag har svårt att se att han kan göra något nytta för kungahuset framöver.
Ja, men nu är han ändå lite halv. Vi såg verkligen honom fejda ut där från det brittiska kungahuset slutet av november. Så har vi inte sett mycket av honom. Men nu känns det som att han ändå är lite åter in i, lite halvt inne i den kungliga värmen. Vi har sett honom faktiskt vid gudstjänster tillsammans med drottningen nu, några söndagar i rad. Och i början av februari så deltog faktiskt han ihop med döttrarna och sin exfru Sarah Ferguson vid en, vad ska man säga, informell diplomati, när de då ska träffat inför eller i samband med det kinesiska nyåret, så träffade de Kinas ambassadör, och där ska han då ha lämnat ett meddelande från drottning Elisabeth som visade då sympati för det kinesiska folket i det här coronavirusutbrottet.
Det här är ett sätt, tror jag, för drottningen att återupprätta hans heder så gott det går. Det kan ju vara så att hon känner att det enda rätta är att upprätthålla någon slags fasad. Det är ju inte så att han har erkänt något brott. Det är inte så att han har dömts för något brott. Och då vill väl hon på något sätt ändå hålla upp fasaden att all is well.
Ja, och också just för att det pratade vi om i förra veckans avsnitt, att man vill ju gärna skapa den här bilden av spricka inom familjen, och det är inte bra för kungahuset i sig, så att hon kanske vill visa på att
här finns ingen spricka.
Nej, men precis, här finns ingen spricka. Men det är kul, och apropå dottern där, Beatrice, de ska ju faktiskt gifta sig till våren. Och det här har ju hamnat väldigt i skymundan, tack vare dessa stormar.
Och Beatrice är prins Andrews äldsta dotter, eller hur?
Ja. Precis. Och det är dags för ett bröllop, och vi fick då det roliga beskedet i höstas att de har förlovat sig. Men sen så fick vi inte veta någonting mer, och det har ju liksom inte funnits utrymme för att ens yttra sig om något kungligt bröllop.
Nej, och nu är det ju, hon har inte fått skicka ut några officiella inbjudningar, det är bara några månader kvar. För precis. Datumet är
den 29 maj får vi egentligen ett kungligt bröllop.
Och Sara, var ska de gifta sig?
De kommer att gifta sig i det kungliga kapellet vid St. James Palace. Och det är ju faktiskt väldigt nära Buckingham Palace. Det är bara ett stenkast därifrån. Och bröllopsfesten då kommer att hållas just i slottsträdgården på Buckingham Palace.
Så att det tjusigt. Blir ett
tjusigt, fint vårbröllop. Och jag tycker det känns kul med lite så här positiva vindar gällande det brittiska kungahuset. Ja. För nu har det varit det ena med det andra. Och negativitet och drottning Elizabeth som bara får utstå det ena efter det andra. Så äntligen någonting så här härligt att se fram emot, som Storbritannien kan ta emot med öppna armar, ett bröllop. Vi vet
Beatrice,
hur mycket de älskar det.
Hon har ju ingenting med sin pappas affärer och konstigheter att göra, så att man unnar ju henne ändå få ha det bröllopet. För när hennes syster Eugenie gifte sig nu senast, då var det enormt pampigt, med det var parad och det var kändisgäster och det var
ett väldigt stort bröllop med tanke på hur långt bak de står i tronföljden. Ja. De gifte sig då i Windsor Castle, men nu blir det då inne i stadskärnan av London, och bara det tycker jag känns väldigt kul. Förstår du vilken folkfest kommer bli?
Man får hoppas det. Jag tror många britter också är lite trötta på alla de här skandalerna. Britterna är ju av tradition lite mer positiva till sitt kungahus och sin fantastiska drottning än vad vi svenskar är kanske generellt. Men vi får verkligen hoppas att vi har ju sett det förr i historien, att kungliga bröllop kan ju verkligen höja förtroendet för ett kungahus på nolltid.
Verkligen. Just att jag tror det handlar mycket om att det blir de här positiva vindarna. Det behövs här nu.
Det är också lite guldläge för både Beatrice och Eugenie när det gäller kunglig status. För att nu när deras pappa Andrew inte har några uppdrag i kungafamiljen längre, eller kungahuset, och när Harry och Meghan också har bestämt sig för att lämna kungahuset, så är det ju en hel spelplan där med kungliga uppdrag som andra behöver ta tag i. Och då tänker jag att Beatrice och Eugenie kanske är klockrena.
Guldbiljetterna in nu till att få ta sig an fler kungliga uppdrag, och det vore väldigt kul att se, tycker jag. Och det är faktiskt vad deras pappa Andrew har kämpat för hela deras uppväxt, just att de skulle få behålla, vilket de har gjort, sina kungliga höghetstitlar och så vidare. Och tur är väl det nu då, när det finns så många platser att fylla.
Och han har också sett till att de har privata bostäder då vid Kensington Palace. Det är ju inte alla i familjen som får ha det. Så att de här döttrarna har ju liksom så här fostrats och pushats framåt i den här kungliga glansen, och Andrew har ju varit drivande i det, att han vill att de ska ha en sån position. Kanske för att han själv har trivts i den positionen så mycket och vet hur svårt det är att vara, inte direkt nedstigande i tronföljden, utan att man hamnar lite längre bak. Det är svårt att hitta sin plats i det.
Men vad tror du? Jag tänker, det kan i alla fall inte bli ett mindre bröllop än vad syrran fick hösten 2018.
Jag tror det.
Tror du det?
Ja, jag tror det. Jag tror att drottningen känner att...
Jag tänker det blir så taskigt mot henne då.
Ja, men att efter alla de här skandalerna, efter alla problem som har varit, det är inte säkert att vi får en kortege, i och med att det är så nära mellan
dyra
kapellet.
Dyra säkerhetskostnader med en kortege, det är
precis.
Det man alltid får höra runt bröllop.
Om vi ser någon så kommer den vara kort, det tror jag.
Vi är väldigt ledsen.
Ja, Sara. Ja, men det är
klart. Det blir i alla fall bröllopsklänning, det blir diadem.
Ja, bröllopsklänning hoppas jag hon har på sig.
Det blir liksom en flådig tillställning.
Ja.
Det kan vi väl i alla fall
Det kan smika. Vi vara helt säkra på, verkligen.
Och det vi också kan räkna med vid det här bröllopet, det är givetvis att brudens mor, Sarah Ferguson, kommer att finnas på plats. Och den här kvinnan finns det ju alltid så mycket roligheter och knasigheter runt omkring.
Hon är fantastisk. Jag har ju intervjuat henne. Hon är underbar. Väldigt... väldigt frispråkig och karismatisk. Men också väldigt bra på att trampa i klaveret.
Det är hon också bra på. Men jag gillar att hon alltid har hållit sig utanför de här ramarna som de andra håller sig innanför. Det gör henne till en väldigt unik person och en fläkt inom det brittiska kungahuset.
Ja, men det är hon.
Men det som är intressant med henne, och som vi har pratat om, det är just att hon har alltid anklagas för att vara the bad one.
Men inte i det här fallet. Och nu riktas ju verkligen strålkastarna mot hennes exman då, Prince Andrew. Och kanske med väldigt mycket rättvisa då att Fergie för en gångs skull slipper stå där vid skampålen. För hon har ju fått skulden för så mycket genom åren. Hon har också gjort många tokiga grejer, men nu kanske britterna också får upp ögonen för att det har varit fler i den här familjen som borde skämmas.
Det känns som att det kanske ändå ger henne lite rättvisa i det här,
ja,
på något sätt.
Och en rolig nyhet kring det här, det är att hon faktiskt har skrivit kontrakt för 7 böcker hos ett förlag. Det är fantastiskt.
Jag är väldigt nyfiken på vad det här är för typ av böcker och vad vi kan vänta oss av dem.
Ah, barnböcker säkert. Hon har skrivit någon barnbok innan, tror jag, eller några. Det är inte säkert, jag gissar det. Det är tryggt och säkert som kunglighet att skriva en barnbok. Vi får se.
Kan inte förvänta oss en sån här gossip-självbiografi?
Nej, det kommer det nog inte bli. Har inte hon skrivit en sån?
Jo, jag får med, och det blir också en sån här enorm mediestorm, för det blir lite för mycket detaljer om det ena och det andra.
Ja, hur som helst. Grattis Fergie.
Grattis Fergie och grattis oss när vi får ta del av vad det blir, tänker jag. Och framför allt att vi nu kan möta våren med lite kungliga bröllop.
Det är ju härligt med kungliga bröllop.
Jag älskar det. Fast det vet du.
Det vet jag.
Ja. Men ska vi avsluta podcasten för den här veckan, och glöm inte att följa oss på våra sociala medier.
Och jag finns på Instagram på Kungligt med Jenny.
Och ni hittar mig på royalistan.se. Där uppdaterar vi faktiskt dagligen med massa kungligt och härligt nytt. Och fram tills dess hörs vi nästa vecka.
Ha det gott.
Ha det bra.